Då önskar vi välkommen till Radio Maranata och ännu ett magasin där jag samtalar med Hans Lindelöf och Berno Widén, och jag heter Paulus Eliasson. Vi är samlade över internet och vi ska fortsätta vårt samtal om Maranata-budskapet, som vi har valt att kalla det här, som handlar om de grundläggande tingen i den kristna tron. Det är inte någonting som är unikt för Maranata-församlingen, men Maranata-budskapet, det är, ska vi säga, det som vi förkunnar, det vi tror på, som ibland är sammanfallande med vad alla möjliga kristna tror på, och ibland är saker och ting som man kanske står mer ensam i sin förståelse av den kristna tron. Men vi önskar då att berätta om var vi står, vad vi tror på, och förklara varför vi tror att det här är den bibliska sättet att se på. För det är det som är vår önskan, att vara trofasta mot det Gud har talat genom sitt ord. Och förra programmet så talade vi om frälsningen, om omvändelse, tro och att bli frälst genom Jesus Kristus. Och det här programmet så har vi tänkt att tala om dopet. Vad är dopet för någonting? Varför är det nödvändigt? Och så tala lite om situationen i kristenheten och i Sverige idag. Var står debatten, vad handlar det om idag? Och jag ska också nämna det, att innan jag överlämnar ordet här till Berno och Hans, att i Minasropets senaste nummer, som du kan läsa på minasropet.se, alltså nummer 1 2024, så finns det flera artiklar. Det är ett litet temanummer om dopet, och det finns flera artiklar, bland annat tidigare publicerade artiklar av David Smeds och Stig Andreasson som handlar om dopet. Och sen så har Berno skrivit en ledarartikel om dopet, och jag har skrivit en liten där. För er som ser det här på video, så visar Berno upp senaste numret av Minasropet där: den som tror och blir döpt ska bli frälst. Så det får vi tips om. Gå in på minasropet.se och läs tidningen om du inte har den själv. Men jag tänkte att vi kanske ska börja lite som vi började förra gången, för vi gav våra vittnesbörd och berättade om hur vi blev frälsta den gången då. Och Hans, kanske du vill berätta om vad som skedde när du blev döpt. Hur gick det till? Har du samma erfarenhet som andra, eller hände det något speciellt där?
Jo då, det gjorde det. Jag hade flyttat in i ett kristet kollektiv i Järfälla och bott där några månader. Och vi hade samtal, vi hade möten. Och jag var ju ungdomsassistent i Svenska kyrkan, i Stadskyrkan. Jag hade liksom ingen direkt församlingssyn. Och de flesta som bodde i det här kollektivet var pingstvänner. Och några var före detta Maranata-vänner. Men några av pingstbröderna, de började tala allvarligt med mig om dopet. Och det var särskilt en broder där. Han hade läst... Jag tror att han hade läst en del av en pingstpastor som har skrivit just om döparrörelsen. I alla fall hade han böcker om döparrörelsen, om de så kallade anabaptisterna och senare och tidigare döparrörelser. Och det blev väldigt allvarligt samtal, och jag, det där riktigt rev och slet i mig. Och i och med att jag hade en uppgift i Svenska kyrkan som har en helt annan dopsyn, så naturligtvis blev det en konflikt. Men jag läste Bibeln och jag bad, och jag kom fram till att det är nog det riktiga ändå att låta döpa sig då, enligt mönsterbilden, om vi säger så. De som döps, som vi läser dem i Bibeln, de är som regel fullt medvetande om vad de gör. Barn omskärs vid 8 dagars ålder enligt Mose lag. Men troende människor döps när de har kommit till tro, när de har fått höra ordet. Det finns inga andra exempel som det talas om. Så att jag lät mig då döpas. Det skedde faktiskt nästan på dagen för 49 år sedan. Vänta nu, 48 år sedan. Den 18 april 1976. Så om 2 år så är det 50 år sedan.
Nej. Ja, ja. Ja, vad intressant. Berno, hur gick det till när du blev döpt?
Ja, det fanns vatten där och jag blev... Jag har inte den här i bakgrunden då som Hans berättar om. Jag hade inga såna här funderingar egentligen om olika kyrkosamfund och så vidare, olika teorier. Utan för mig var det naturligt. Jag var ju 10 år och hade, som jag sa i förra programmet, tagit emot Jesus, blivit frälst och läste i Bibeln att den som tror och blir döpt, han ska vara frälst. Och så jag tog upp det här med mina föräldrar att jag vill döpas. Och de tyckte att, nej men, ska du inte vänta lite så att du vet vad du gör? Nej, men jag vill döpas. Och då, ja, men då får du själv kontakta pastorn och göra upp och planera det här. Så jag gick till telefon, ringde och någon vecka senare så var det dop i en sjö i Roslagen där jag döptes. Och då när jag var där och döptes så var det också en journalist som fotade. Och det här kom ju i tidningen dagen efter. Och det här var grunden då för att när jag kom till skolan, då var det många som pekade, titta, där är han. Han som var i tidningen. Han är frälst. Och nu har han döpts. Och så mycket hån och spott. Och det var lite jobbigt så där, men det kändes också att det här var äkta. Ja.
Ja, det är en intressant historia att få stå fram med sitt vittnesbörd så ung och få komma. Ja. Jag var ju nästan lika ung när jag döptes. Jag tror att det här var i september eller oktober 1993, och då var jag, i alla fall så tror jag att matematiken stämmer, för jag vet att jag var 11 år och skulle just fylla 12. Nästa månad, född i oktober 81, så jag tror att matematiken stämmer här. Och det var ett väldigt enkelt söndagskvällsmöte. Det var inte speciellt många som var där. Ofta när vi har dop och så, liksom när jag växte upp, så var det under någon sommarkonferens eller det var flera stycken som skulle döpa samtidigt. Men jag var den enda som döptes vid det tillfället, och som sagt, det var ett väldigt enkelt möte. Vi har ju den praktiken att det är de som är döpta som deltar i brödsbrytelsen. Och därför att man ingår i det här förbundet med Jesus genom dopet. Och det är, brödsbrytelsen är ju symbolen på det här förbundet med Jesus. Men kvällen innan så hade Arne Imsen predikade på mötet, och så skulle vi ha brödsbrytelse efteråt. Och då tog jag ju inte brödsbrytelsen då, men då stannade han, eller stoppade han upp liksom utdelningen där, och så sa han, varför tar inte du brödsbrytelsen? Så här, nej, men jag har inte döpt den. Jaha, när ska du döpas då? Jag ska döpas imorgon kväll. Åja, men då tycker jag du kan vara med här ikväll och delta i brödsbrytelsen. Så jag vet inte om det är helt godkänt teologiskt, men det var i alla fall så det gjordes då. Vi hade brödsbrytelse där och sen, och som sagt, det var en väldigt enkelt dop, och det tänkte jag inte på då, men det har hjälpt mig många gånger efteråt att förklara dopet, framförallt när jag jobbar i Rumänien. För att det är väldigt, väldigt lätt att dopet blir en religiös ritual, det vet vi, både på grund av att det influeras av där den ortodoxa och också den katolska tankevärlden, men också att det liksom, det är ju en ritual på ett sätt, det är en speciell händelse som man gör en symbolisk handling och så, och därför så är det väldigt många där i Rumänien som säger att ja, men man måste ha vita kläder på sig, eller det måste ske ute i ett rinnande vatten, eller det måste ske på det här sättet, och det ska vara stora, pompösa, väldiga, det ska vara så här mycket musik, det ska vara så här mycket av det, och man ska, och då har det faktiskt varit en hjälp för mig att kunna säga att jag döptes när jag var 12 år, ett litet möte, det var pappa som döpte mig. Jag hade på mig en grön t-shirt och ett par jeansbyxor. Det var en dopgrav som i och för sig var ny, men den var inte målad med i botten, så den var helt rostig, så vattnet var helt rostigt, rostfärgat, och det var inte så mycket vatten heller, för de hade inte lyckats fylla i det så mycket, så pappa fick nästan pressa ner mig, men i alla fall den här enkelheten gjorde att jag har kunnat använda det som ett exempel för mina vänner i Rumänien och säga att det är inte den yttre formen som betyder någonting. Jag har döpt syskon i badkar. Jag var med i ett dop i Dominikanska republiken i fängelset där i Ohio. Berno och jag var på ett dop där. Du har säkert varit på flera, men jag har varit på ett dop där, ja, i fängelset i Ohio. Där de hade en liten sån här de hade en liten sån här badbassäng för barn. Som, jag vet inte hur många centimeter det, ja, var den, där. Men det
var typ 30-40 centimeter.
Ja.
Och ganska lång, stor diameter. Man kunde lägga sig rak lång
ja,
i,
ja,
den.
Precis.
Ja,
precis. Ja.
Och det räckte.
De satte sig ner där och satte sig ner, och sen så döptes de genom att de liksom trycktes ner i vattnet där. Det var speciellt, men det visar också, vi kommer säkert komma in på det flera gånger här under programmet, att det handlar inte först och främst om hur man gör det till det yttre, och det finns en risk för och en fara för att man hamnar i sådana där rituella, att det blir sakramentalt, och jag tror att man ska göra väl i att försöka undvika det sakramentala i det här. Men jag får fråga dig, Hans, också, vi talar om dopet här, men vad är egentligen dopet? Varför gör man det? Vad är den bibliska tanken bakom dopet egentligen?
Bibeln ger ju besked som talar om ett oerhört egentligen motiv för att låta döpa sig. Men vi kan ju börja med att tänka lite på hur Jesus inledde sin verksamhet med exakt samma budskap som Johannes döparen. Gör bättring, himmelriket är nära. Nu så var det så att Johannes döpte, heter det, till bättring. Och här gjorde jag aposteln Paulus en viktig åtskillnad då. När han kom till Efesus vid ett tillfälle och hörde att några där trodde verkligen på Jesus. Men de hade inte fått höra mer om Jesus än att han hade blivit döpt. Det var nämligen en väldigt brinnande broder som inte hade så mycket kunskap, men som var brinnande i anden. Han hette Apollos, som hade predikat för dem. Och de hade låtit döpa sig med Johannes dop. Och Paulus var allvarlig då, att det var till Krist. Johannes, sa han, han döpte till bättring, men han sa då också att det var på den som skulle komma efter honom, det var på Jesus det skulle tro. Och frågan han ställde var faktiskt inte först och främst dopet i vatten, det var frågan om helig ande. Och då svarade de att de hade inte ens hört att helig ande var given. Och sen började de tala lite grann också då om vad de hade hört då, att de hade blivit döpta med Johannes dop. Men alltså, vi talar ju om dopet ofta i samband med tron då, att det är viktigt med tro och dop. Men det är också väldigt viktigt med bättring och dop. Och även om Johannes dop var ett dop till bättring, så är dopet till Kristus, det är verkligen inte ett dop utan bättring. Utan det heter ju så här i apostlarna Petrus, Simon Petrus predikar på pingstdagen, att han säger, när de ställer den här frågan, vad ska vi göra, heter det i 37 versen. De som lyssnar då till Petrus, som hör hans predikan om Kristus, hur Kristus är förutsagd av profeten, hur Jesus Kristus också har gått in och förverkligat de här förutsägelserna och löften. Han har dött på korset, blivit begravd, han har uppstått från de döda. Och de som lyssnar på den här predikan, de ställer då den frågan, bröder, vad ska vi göra? Och Petrus svarar dem i 38 versen, gör bättring! Och låt alla döpa er i Jesu Kristi namn till era syndes förlåtelse. Då ska ni såsom gåva undfå den heliga ande. Det här är alltså, tycker jag, intressant att se. Och jag tror att det här med bättringen, alltså det från början finns med. På ett väldigt intressant sätt när vi läser Nya Testamentet. Vi har en profet som kommer och döper till bättring. Sen kommer frälsaren själv. Och hans lärjungar döper till honom. Ett dop till Kristus. Men inte utan bättring. Bättringen finns där också.
Ja. Vill du lägga till någonting här, Berno, om den bibliska bakgrunden och vad dopet faktiskt är för någonting?
Ja, alltså just dop var ju något som fanns i flera sammanhang. Det fanns proselytdop, det fanns inom judendomen främst då, där man hade i Jerusalem fanns det ju, som jag har förstått, många dopgravar, alltså dopplatser där man kunde döpas. Och det här var ju under judarnas tid då. Men vad Jesus gör, det är att han ger ju dopet en helt ny dimension. För att, som Hans säger här, så handlar det om bättring. Eller omvändelse kan man ju säga också. Att man vänder om från det gamla livet. Och vi sa i förra programmet att vi blir nya skapelser i Kristus, alltså nya människor. Vi säger, nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig. Så då på ett sätt, dopet är en manifestation, en proklamation. Att nu vill jag vittna inför världen, jag vill visa alla. Jag begraver mitt gamla liv och uppstår i ett nytt liv tillsammans med Jesus. Och jag vill citera Romarbrevets 6:e kapitel, för det är så tydligt förklarat här utav aposteln Paulus då, där han säger i 3:e versen, vet ni inte att alla vi som är döpta till Kristus är döpta till hans död? Vi är begravda med honom genom dopet till döden för att leva det nya livet. Liksom Kristus är uppväckt från de döda genom Faderns härlighet. För om vi är förenade med honom i en död som hans, ska vi också vara det i en uppståndelse som hans. Så det är på ett sätt en initiering, alltså en början på det nya livet. Jag begraver det gamla, jag har uppstått med Kristus till ett nytt liv. Han dog för mig, han uppstod från de döda, jag lever genom honom i hans liv.
Ja, och jag kanske ska säga det, om det är så att någon av våra lyssnare här faktiskt inte vet vad ett dop rent praktiskt är, alltså hur det ser ut, hur det genomförs. Det kan du säkert googla dig fram till och söka på YouTube. Men man kanske också har en föreställning som kommer ifrån den kyrkliga världen, katolska, den lutherska, den ortodoxa kyrkan där man döper barn. Så precis som Hans nämnde tidigare här, så tror vi att dopet det utförs på den som har kommit till tro. Och det är ju då att man sänks ner, att det finns en dopkandidat, det är den som önskar att döpas, och så finns det en som utför det här dopet, och den som utför dopet sänker då ner dopkandidaten helt och fullt i vatten och sedan lyfter upp dem igen. Och ofta så ingår ju det här i ett sammanhang där man ber för den personen som ska döpas, och man proklamerar vad det är som sker här. Vi brukar använda en slags proklamation där vi säger att för att vår mästare har befallt det, och för att du som är här har bekänt din tro på Jesus, och att du sinnesändring eller bättring, som det stod då i 1917 års översättning som Hans läste ifrån här, det här med omvändelse, sinnesändring eller bättring, och så döper vi, och vi gör det som det står i Matteus kapitel 28, att man döper i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Så vi döper till den treenige Gud, precis som kristna har gjort i alla tider, och som det också står i Bibeln att vi ska göra, döpt dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Så det är ju rent praktiskt. Och så nämnde ju Berno här om bakgrunden i den kulturen som de hade på den här tiden. Det fanns fariseerna, hade sina proselytdop. Det fanns en grupp som kallades för esséerna, eller Qumran-sekten, som också hade sådana här rituella reningsdop. Det var ingenting märkligt för de första kristna, i alla fall i det judiska området och den judiska kulturen, när de gick ut och förkunnade dop. Frågan var ju bara, vad la man i det här dopet? Vad betydde det? Och Johannes, han förkunnade omvändelsens dop, och innan uppståndelsen så var det också, det var det som lärjungarna gick ut och döpte människor runt om i Israel. Men om jag ska nämna någonting som står i första Petrus brev, i det tredje kapitlet, för där knyter Petrus, han knyter inte det här dopet först och främst till sin samtids andra varianter av dop, utan han knyter det till en ganska intressant händelse i Gamla testamentet, nämligen då Noah genom vatten räddade sin familj och den skapelse som då var. Det står i första Petrus brevs tredje kapitel, och det här, jag ska inte nämna mer om sammanhanget, eller det är en lite svårtolkad text, det som sker innan där, när han talar om hur Jesus går och predikar, och så står det: för dem som förr hade vägrat lyssna när Gud väntade tåligt under Noas dagar medan arken byggdes. Men så kommer det här: i den, alltså i arken, blev några få, 8 själar, frälsta genom vattnet. Efter denna förebild frälser nu dopet också er. Det innebär inte att kroppen renas från smuts, utan är ett rent samvetes bekännelse till Gud genom Jesu Kristi uppståndelse. Så han knyter ju då an till Noa, berättelsen om Noa och hur han genom vattnet då får bli till frälsning för 8 själar som han nämner här. Och Hans nämnde här med omskärelsen, som ju var ett tecken på att man var en del av det gamla förbundet. Judarna och deras förbund, Israels förbund med Herren. Och det är ju intressant, för att i Kolosserbrevet så drar han ju parallellen mellan omskärelsen och dopet. Inte i den betydelsen som vissa ska ha det till, att det kan utföras också på små barn. Och det ska vi säkert komma tillbaka till, den här frågan om barndop och så. Men i frågan om att det är att man går in i en pakt med Gud, precis som omskärelsen var en del av pakten för det här folket, så är dopet en pakt för de troende, de som har kommit till tro. Så det är lite om den här kopplingen då. Men hur är det, Hans? Det finns ju många som menar att dels att man måste bli döpt för att kunna bli frälst, och också att det är frälsning i själva dopet. Hur tänker du att det förhåller sig mellan, du nämnde här om omvändelsen eller bättringen och dopet, men är det frälsning i själva dopet, eller vad sker egentligen i dopet?
Frälsning, det är ju genom Jesu blod. Dopet är ju däremot den, så att säga, troende människans sätt att demonstrera, visa att han eller hon accepterar det här Jesu Kristi blod. Och det, så att säga, som Jesus kallar för Guds rådslut. Det fanns de som föraktade Guds rådslut i fråga om sig själva. Och det var de skriftlärde, medan däremot skökor och publikaner gjorde inte det. De förstod det här med Jesus. De tog emot honom. De lyssnade till honom. De trodde på honom. Och jag skulle gärna också vilja knyta an till det här du läste från första Petrus. Därför det är ju ett bakgrundsmotiv här med Noas ark. Och det finns ju även andra, så att säga, händelser då, inte bara 8 personer, utan det var väldigt många, en hel nation går genom Röda havet. Och Bibeln har en, det finns, jag tänker på ett ord i tredje Mosebok, höll jag på att säga, i Psaltaren. I tredje Psaltaren, i psalm 74, om jag får läsa det här. Det står så här i 12:e versen där. Gud, du är ju min konung av ålder. Du är den som skaffar frälsning på jorden. Det var du som delade havet genom din makt. Du krossade drakarnas huvuden på vattnet. Det var du som bräckte Leviatans huvuden. Det här knyter ju dels an till, vi kan tänka Noas ark. Och så kan vi tänka på det löfte som en gång gavs i Edens lustgård. Att ormens huvud, alltså kvinnans säd heter det. Löftet som gavs när Gud talade till ormen. Och när han talade till kvinnan och mannen, och han sa att kvinnans säd ska söndertrampa ormens huvud. Ormen är ju draken. Här står det om draken som vars huvuden krossas på vattnet. Oerhörd bild, va? Och det är ju frälsningen i det här. Det är ju frälsningen från den ondes makt. Som illustreras på det här sättet. Som illustreras genom Noas ark. Men som verkligen för oss blir en oerhört påtaglig verklighet genom Jesu Kristi kors.
Mm. Ja, Berno, vill du lägga till någonting också om det här? Hur frälsningen och dopet hänger ihop?
Ja, i Svenska kyrkans bekännelseskrifter så står det om barndopet. Och där handlar det ju från början då om att man driver ut djävulen ur barnet. Det är alltså en exorcism om man går till de här grundtexterna som finns. Och de här har ju aldrig tagits bort egentligen från Svenska kyrkans bekännelseskrifter. Men däremot har man gjort något annat av dopet idag än vad det var tidigare. Tidigare så var det ju, om vi håller oss till Sverige då, det var ju tvångsdop utav barn. Det var många som hamnade i fängelse för att de vägrade ta sina barn till kyrkan och de skulle, för att de skulle döpas då. Och då menar man att i själva dopet så passerar barnet in i Guds rike. Barnet, dopet är alltså ett nådamedel eller ett sakrament som man kallar det. Och det här är enligt mig och enligt många som jag studerar också och som jag kan förstå Bibeln, så är det helt obibliskt. För att det finns inga sakrament som kan frälsa. Det finns absolut inga sådana här nådemedel förutom Jesu blod. Där sker frälsningen. Avgörandet sker utifrån vad Jesus gjorde på Golgata. Och där blir vi befriade från vår synd. Och då vi tar emot det, så bekräftas det genom att vi låter oss döpas. Det kan aldrig tvingas till det. Och ett litet barnen hör Guds rike till. De är en del av Guds rike. Låt barnen komma till mig, sa Jesus. Han tog upp dem och välsignade dem. Och vi kan kalla det för barnvälsignelse. Det har däremot stöd i Guds ord.
Mm. Ja, precis. Och det finns ju... Du nämner här det här med barndopet och var det kommer ifrån, och det är intressant det där. Det kanske inte alla som är klara, som har det klart för sig, att även inom svenska kyrkan, alltså när man ser det här som en tradition, en fin ritual, en slags välkommen till livet för barnen. Alltså jag vet många människor som jag har träffat som aldrig någonsin skulle bekänna Jesus som sin frälsare. Som aldrig skulle säga att de är troende kristna. Som absolut inte har någon kristen livsåskådning. Men som ändå när de får barn så, jo, men det är klart att vi ska ta med dem till kyrkan och döpa dem. Det tillhör traditionen, det tillhör... Och det är inte det att jag inte tycker att folk ska få följa kristna traditioner bara för att de inte är kristna, även om jag inte förstår varför man skulle vilja göra det. Men man ska vara klar över att det som kyrkan alltså lär är att barnet är besatt av djävulen och att dopet befriar ifrån djävulen. Och det är inte ett försök att framställa det här liksom på något förfärligt sätt, utan det är så man förkunnar. Och för all del, vi tror att människor är döda i synder och överträdelser, och att dopet är en symbol för just hur man blir befriad. Man går från döden till livet, man lämnar djävulens makt och kommer in under Guds makt. Men jag tycker att det är viktigt att vara klar över att det är så här kyrkan förkunnade om små barn, om nyfödda. Och vissa kyrkor och vissa präster kan jag tänka mig är tydligare på det, för andra så är det inte så tydligt. Jag såg en annons för, tror det var ett år sedan, om en kyrka som ligger bara någon kilometer härifrån där jag bor i Norge, där de sa att de hade sådana drop-in dop, där om ens barn inte var döpta så hade de en söndag där man kunde komma inom och få barnen döpt, och så mellan klockan 11 och 13 på söndag så kan du komma inom och bli döpt själv, eller om du har barn som ska bli döpta så ordnar vi det. så sättet som man behandlar det här på är dels dålig teologi och dels nästan hyckleri, eller att det blir banalt, det blir någonting som, ja, det här kan man göra eller vara utan liksom. Så, men jag vet inte, vad tänker du, Hans, om det här med, vi talar om nedsänkning, dopet som en nedsänkning. Är det bibliskt, och är det viktigt hur mycket vatten det är och på vilket sätt som man genomför dopet?
Ja, visst, jag tror det är viktigt. Jag tror däremot inte att man gör väl att koncentrera sig för mycket på yttre former, va? Inte ens den riktiga formen. För man måste ju få med innehållet. Men onekligen är dop dop. Det handlar om att sänkas ner. Det handlar om det.
Mm. Vad säger du om mängden med vatten? Det brukar användas ibland som ett argument. Det här, det viktiga är inte mängden vatten, utan det är andra saker. Men vad ligger i det? Hur långt kan vi dra det och hur långt borde vi inte dra det? Säger du så?
Du nämnde tidigare om dopen vi hade i Dominikanska republiken. Och där har vi döpt många gånger i såna här bassänger då. Det är stängt och då är det inget vattenflöde. Och det har vi fått kritik för av vissa som menar att det ska vara rinnande vatten, det ska vara mycket vatten och man kan inte döpa i en bassäng. Också ett synsätt. Men det tror jag inte finns stöd i Bibeln. För de gånger det står om dop så står det att här finns vatten, var hindrar att jag döpes? Båda gick de ner i vattnet. Och själva ordet dop handlar ju om nedsänkning. Och det tror jag är grunden, att man ska döpas hela människan i vattnet. Men sen kan man läsa i historien då, exempelvis om man läser den tredje reformationen. Där fanns det personer, exempelvis Konrad Grebel, han var ju räknas ju som grundaren av friförsamlingen. Eller en banbrytare kan man säga. Han och hans vänner, de fick ju lida döden på grund av dopfrågan. För att de lät sig döpas utifrån egen tro. Och de var samlade i ett hem och hade ju inte tillgång till några stora vattensamlingar då. Så de döptes med det vatten de hade där då, det var ju ingen nedsänkning. Men för dem var det här var nu jag döpt till Kristus. Så att jag tror inte man ska låsa fast vid att nu måste det finnas så mycket vatten. Självklart finns det inga exempel i Bibeln på att man inte sänktes ner i vattnet. Men samtidigt kan vi hamna i situationer där man får ta till det man har. Mm. Och att det är tron och övertygelsen som är det viktiga.
Mm. Det är väl det finns ju en tidig kristen skrift som kallas för Didache, eller de 12 apostlarnas förkunnelse, som skrevs ganska snart efter Nya testamentets. Och där så sägs det ju då att bland annat så sägs det att när någon ska döpas så ska man låta den här personen fasta ett dygn innan. Vilket verkar som att det indirekt i alla fall säger att man förväntar sig att de som ska döpas ska vara, om inte vuxna så i alla fall ha möjligheten att kunna fasta ett dygn, för att säga det så. Alltså att det handlar om ungdomar eller vuxna människor då. Och inte, i alla fall inte spädbarn. Men det andra som står där, det är ganska intressant, för att det står i Didache hur dopet ska utföras. Och då står det bland annat att det ska helst göras i rinnande vatten. Och finns inte rinnande vatten så ska det vara stilla vatten. Och har man inte stilla vatten så ska man hälla vatten över dopkandidaten, och har man inte så mycket vatten att man kan hälla över det så kan man i värsta fall då, det står inte så, men den som är intresserad av det här får läsa själv, men då kunde man stänka vatten på den här personen då. Men i utgångspunkt så verkar det som att det var genom nedsänkning, som du sa, det grekiska ordet, det betyder nedsänkning, baptizo betyder att sänkas ner, eller att det används också om skepp som försvinner ner i havet, som går under, försvinner. Och det står ju också om Johannes, du nämnde några här om de här, här är vatten, vad hindrar att jag döper, som en gick båda ner i vattnet. Om det bara handlar om att stänka vatten på någon så är det onödigt att gå ner i vattnet. Det står också att Johannes döpte vid Jordan, och det tror jag dels var en symbolisk handling som handlar om att se tillbaka till när Israels folk gick in i löfteslandet. Men det står är han döpte vid Jordan, ty där fanns mycket vatten. Så det hänger i alla fall ihop, men som sagt, jag tror också att man inte ska göra det här till en rituell sak.
Men det här att de skulle fasta ett dygn då, det talar ju också om att dopet till Kristus, det är inte utan omvändelse, det är inte utan bättring. Och didaké avslutas på detta sätt. Må nåden komma och denna världen förgås. Maranata.
Ja, det är det faktiskt. Utom Bibeln så är det första gången som Maranata nämns där. Det är, i den förbindelsen. Men hur är det med, är det så att, för att i Rumänien så är det väldigt många kristna församlingar som praktiserar katekumenundervisning, som betyder att man går i lära under några år. Som regel så tar det åtminstone ett år innan man kan döpas i församlingarna. Och vår församling, I vår församling så har vi fått mycket kritik för att vi döper alldeles för tidigt. Men vad säger du, Berno? Vad är det som är förutsättningarna för att man ska kunna döpas? Vad behöver man veta? Vad behöver man ha gått igenom för erfarenhet?
I Dominikanska republiken, där jag har jobbat i många år, där ställs det stora krav på den som ska döpas. På vandel. Jag behöver inte räkna upp allt man ska uppfylla. Så det blir på ett sätt en gärningslära utav det. För man ska klara av så mycket i sitt liv. Ordna upp så mycket i sitt liv innan man får döpas. I Bibeln tror jag att vi ser det här, att man tror, man vänder om, man låter döpa sig och sen börjar vandringen med Kristus och förvandlingen och förändringen. Så det blir lite omvänt det här, att man gör det till en gärningslära helt enkelt.
Det blir lite att man säger att det är den som är värdig nog som får döpas, istället för att man kastar sig i frälsarens armar. Eller att när du är tillräckligt kristen, då kan du bli döpt, istället för att se det som en del av räddningsaktionen.
Jag kan ta ett exempel. Det var en kvinna som bodde granne med oss då i Santo Domingo. Hon var väldigt ivrig i församlingen, var med i alla möten. Och hon var papperslös, hade alltså inga dokument, ingen identitetshandling. Och hennes man, han var inte troende. Och sen hon blev frälst då och började gå i församlingen. Men hon fick inte döpas, för att hon och hennes man var inte lagligt gifta och de hade ingen möjlighet att ordna det med papper eller så. Och det här gjorde att hon fick inte döpas, hon fick inte vittna i mötena, hon fick inte delta i brödsbrytelsen och så vidare. Och det här pågick år efter år efter år. Vad hon däremot var tvungen att göra, det var att ge tionde. Det fick man göra, och det skulle man göra om man ville vara med. Men det här visar ju på att någonting har gått snett i grunden. När frälsningen i sig är en gåva och vi uppmanas att döpas för att följa Jesus. Och jag ser inga andra krav som ställs i Bibeln då, förutom att omvändelsen, det är början på ett nytt liv. Men sen att ställa upp då massa saker innan man får döpas, det ser jag som obibliskt.
Mm. Och vi har ju nämnt här lite grann om anabaptisterna och det här var ju en kamp som fördes i parallellt med den första reformationen och den andra reformationen, som den första reformationen som är Martin Luther, den andra med Huldrych Zwingli, så kom ju också den här anabaptismen. Och jag vet inte, gör du dig några tankar om det här, Hans, det som var kampen under den här 1500-talet och det som skedde då?
Det var ju en oerhörd kamp. Det är helt skakande när man läser och försöker sätta sig in i vad striden stod. Jag måste ju säga det att som döpare som jag själv är, så är det ju en väldig prövning att läsa Luther. Men ibland är det faktiskt en prövningscell som är ofrånkomlig, därför Luthers undervisning om evangelium är helt storslagen. Dock hans raseri mot det han kallar för svärmare. Jag tänker bara på, man har ju, när man läser Carl Kielsmo, det är ju forskning på senare tid som har lyft fram de här gestalterna som praktiserade då troende dopet. Därför att på den tiden var det ju i stort sett omöjligt att göra det. Det finns en svensk historiker som heter Anders Fryxell. Han har skrivit om saker som han har också lyft fram ur gömmorna. Det kom faktiskt anabaptister till Sverige. Och det var namn. De hade namn som jag hittat ett av dem i alla fall i Carl Kielsmos verk. De kom till Gamla stan och ställde sig utanför kyrkan, storkyrkan i Gamla stan, och ropade. Och de hade ett väldigt radikalt budskap. Och det här nådde ju till kungen när han satt i konungaslottet. Och det var bara inget snack. Han skickade någon dit med svärdet. Och ni ser till att ni tar er härifrån nu, eller så hugger vi huvudet av er. Och då drog de iväg. Jag tror att den ena var Nippeldocker eller något sånt där som vi läser om i Carl Kiesmo. Så de var ju verkligen förföljda. De spårar ur ibland också. Alltså Thomas Müntzer, han var ju verkligen radikal. Alltså, men han följer för frestelsen att ta vapen i hand då, för att försvara så att säga sin revolution. Det blev ju mer eller mindre det. Men de som Carl Kiesmo skriver om, det är faktiskt intressant och allvarligt. Vi har ju sagt det nu, men det heter det, den tredje reformationen, va? Ett del 1 och 2.
Hans. Mm. Ja, väldigt intressanta böcker. Ja. Och vi får ju nämna här, det var ju en kamp på den här tiden. Jag ska låta dig, Bernhoff, säga någonting om det här också. Men alltså sådana gestalter som Konrad Grebel, som vi har nämnt, Felix Manns, Georg Blaur och Balthasar Hubmaier, Wolfgang Ulliman, som kom i konflikt med både Martin Luther och Ulrich Zwingli. Och de förde ju en väldigt ojämn kamp, eftersom de inte ville få någon, de sökte inte efter någon politisk makt. Martin Luther hade det tyska riket bakom sig, Ulrich Zwingli hade ju Schweiz bakom sig, och hela tiden så fick de den här politiska makten som gjorde att de kunde förfölja, medan anabaptisterna, de fick fly helt enkelt, och de flydde ju till Amerika. Det är de som blev till mennoniterna och Amish och de här grupperna, och några flydde till Sverige som du nämnde här, Hans. Evangeliet nådde ut genom människor som flydde helt enkelt från plats till plats. Men Berno, vad säger du om den här kampen, och hur ska vi koppla det till hur allvarligt det här faktiskt är, med tanke på vad som sker i kristenheten idag, där man väger dopet mindre och mindre?
Ja, ja. Alltså, först att läsa om de här som du nämnde, alla dessa hjältar skulle jag vilja säga. Det är så gripande. Och när man ser vilken kamp de utkämpade just för rätten att samlas i hemmen, att kunna bedja tillsammans och inte minst då att få döpas till Kristus. Den var så viktig för dem att de inte bara var beredda, utan de blev martyrer helt enkelt på grund av sin tro. Och det som är lite otäckt i det hela, det är dels när man ser Luther och Zwingli, för att de brottades ju också med de här frågorna. De såg ju också i Bibeln att dopet var något annat än vad som lärdes i den katolska kyrkan. Men så blev den politiska makten och det politiska inflytandet alldeles för stort och för svårt att hantera. Man var beroende för att beskyddas då från fiender, så var man beroende utav statsmakten. Och det här gjorde att man gav efter i dopfrågan helt enkelt. För när jag läser om de här så tycker jag mig se hur de faktiskt gav de här anabaptisterna och de här kämparna för den fria församlingen, de gav dem rätt rent bibliskt. Men de menade att man skulle visa respekt för kyrkan, respekt för överheten och böja sig i vissa frågor ändå. Och med den här bakgrunden som vi har, och även i Sverige där vi har baptisternas historia, den var ju också fylld av förföljelse, landsförvisning och så vidare. När man ser då vilken kamp och vad dopet betydde, hur viktig den frågan var, då har man svårt att förstå hur samma rörelser idag överger dopet som krav då för att få vara med i församlingen. Nu talar jag om döparrörelse, jag talar om svenska pingströrelsen, svenska pingstväckelsen, där man under senare år, faktiskt under en ganska lång tid, under egentligen när den här moderna ekumeniken började ta form under 70-80-talen på ett mer konkret sätt. Utifrån det så det är som att man luckrar upp dopövertygelsen för ekumenikens skull. Idag i den församling som låg till grund för pingstväckelsen i Sverige, den som Levi Petrus var med och grundade, där har man ju idag tagit bort kravet på troende dop för att få bli medlem. Och det här vet jag många pingstvänner sörjer djupt över. Och det har ju lett till en splittring inom pingst, så att säga. Men det är tragiskt att se den utvecklingen.
Ja, jag tycker det är speciellt med tanke på det som vi har talat om här idag. Om dopets betydelse och dopets historia och kampen för det här. Och det här har bara varit en liten introduktion till det här ämnet. Som vi sa det innan vi började här, så sa vi att det här är någonting som man kunde ha använt många, många program att tala om. Men vi hoppas att den introduktionen som vi har gett till den här tanken har väckt tankar hos dig som lyssnar, och om du är intresserad så ta gärna kontakt med oss också och kom med, dela dina egna tankar. Men vi ska avsluta här. Vi som har samtalat har varit Berno Widén, Hans Lindelöf och jag, Paulus Eliasson. Idag så har vi talat om dopet, och nästa gång så tänkte vi att vi ska tala om andedopet och vad det betyder. Också ett kontroversiellt ämne där det finns många olika tankar och så, men vi ska försöka bena ut vad är Maranata-budskapet, vad är det den bibliska förkunnelsen om andedopet. Men vi önskar alla våra lyssnare Guds rika välsignelse och på återhörande. Du har lyssnat på en podcast ifrån Radio Maranata. Det här programmet har också sänds över Stockholm och Örebro närradio. Vi som har samtalat har varit jag, Paulus Eliasson, Berno Widén och Hans Lindelöf. Sången som vi hörde just, det var sången Han fann mig med Maranata-församlingen. Och vi ska strax lyssna på Pelle Lind som sjunger skrifternas Jesus. Jag ska bara nämna att om du vill komma i kontakt med Maranata-församlingen så kan du göra det via e-post info@maranata.se eller telefon 070 201 60 20. Vi önskar Guds rika välsignelse och på återhörande.
Skrifternas Jesus, kom in i mitt hjärta, tog all min oro, förbarmade sig. Villigt han bar all min synd och min smärta, då han på korsträdet dog just för mig. Villigt han bar all min synd och min smärta, då han på korsträdet dog just för mig. Skrifternas Jesus i ordet mig lärde, alla som tror må i korsdöden gå. Och i mitt hjärta en längtan jag närde, döpas till honom, i Guds kraft uppstå. Och i mitt hjärta en längtan jag närde, döpas till honom, i Guds kraft uppstå. Skrifternas Jesus i anden mig döpte, då jag i tungor fick prisa min Gud. Helighetsdräkten med blod åt mig köpte, nu har jag blivit hans älskade brud. Helighetsdräkten med blod åt mig köpte, nu har jag blivit hans älskade brud. Skrifternas Jesus på skyar skall hämta, snart ifrån jorden sin blodvagna här. Himmelens klocka så nära att klämta, skrifternas Jesus vi ser som han är. Himmelens klocka så nära att klämta skrifternas Jesus vi ser som han är. Vi tar sista versen en gång till. Skrifternas Jesus på skyar skall hämta snart ifrån jorden sin blodtvagna här. Himmelens klocka så nära att glämta skrifternas Jesus vi ser som han är. Himmelens klocka så nära att glämta skrifternas Jesus vi ser som han är. Tack Jesus.